Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Jag såg en annan rolig, på tal om Squid Game. Då såg jag så här, vad produktionen har kostat, hur lång tid. Och då såg jag så här, om man hade stoppat in 15 000 dollar i bitcoin då 2009 när han skapade den, då hade han alltså genererat lika mycket som intäkterna då genererat fram tills nu. Mer för att bitcoin var ju väldigt billigt 2009. Men Så då frågade han så här, då stod det något att nöjesbranschen, så här, lite skoj, så här, nöjesbranschen är inte lönsamma. Kanske finansbranschen, jag vet inte.
Grasping at straws. Ja, kanonbra. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie, Mattias och ingen mindre än vän med nålen, Magnus.
Han är inte bara vän med bergen och löpartekniker utan också vän med nålen. Ja. För er som undrar vad vi menar med det får man gå tillbaka till
100 avsnitt.
Ja, någonting.
Ja. Eller så kan vi ta en bild idag med dig i t-shirt. Skulle du kunna ställa upp på det?
Det kan jag fixa.
Så kan man se att det handlar om att du är taggad. Så är det. Och apropå taggad, har det hänt något spännande i ditt liv, ställer han som en ledande fråga, Mattias.
Ja, det har det ju. Därför att min son har köpt en lägenhet.
Wow!
Och ska flytta hemifrån.
Men då blir det ju tomt hemma hos dig.
Ja, det blir helt tomt. Dottern i USA och sonen flyttar. Så det är ju rent, om man tänker på det ibland så blir det ju så svindlande.
Ja.
Jag kan liksom känna så här, det var en tid, man delar upp det så här, en tid i ungdomen, en tid med barn. Och så kommer ett fönster innan man får barn och sen så dör man. Alltså. Och nu har jag kommit liksom så där steg 3 och 4.
Okej.
Okay.
Vilken utförsbacke.
Det är bra. Ja. Det funkar det här formatet att du tar i lite grann.
Ja, jag tar i.
Är du nu orolig, det kan jag inte svara på detta, men det finns ju den här klassiska, när barnen har flyttat hemifrån. Fuck, nu sitter jag med en fru här, nu måste vi hitta på någon ny relation. Liksom. Vi har ju varit upptagna med att... projektet barn och nu är vi inte det längre.
Men det har väl liksom tack vare pandemin skulle jag säga varit så, och i takt med att de har blivit större så har vi ju börjat vara mera tillsammans utan barn. Men och det har gått successivt eftersom också min son har haft universitetet har ju där han går har ju haft distansundervisning. Så han har ju också varit ganska mycket med oss ibland på landet, men sen har han också då varit hemma i våran lägenhet när Malin och jag har varit på landet. Så att vi har liksom fått så här smyget in i det på något sätt. Så att jag känner mig ganska trygg. Det har varit ganska bra. Att vi har lärt oss att vara själva. Och vi har lärt oss fortsätta vara med honom. Och han kommer ju också garanterat att vilja... Nu är det så kul så att han trivs att vara med oss på landet ändå. Så att det blir inte så dramatiskt.
Nej, men för honom också blir det ju...
Ja, men det är ju en skithäftig grej. Och det har ju varit... väldigt mycket på tal om allt kring det vi ska snacka om idag med boende och sådär. Det är kul att se hur han har blivit inspirerad av oss sista tiden genom det här med att han måste ju köpa grejer nu. Men han har alltså liksom samlat på sig, han har blivit kompis med våran antikhandlare. Så att det är liksom i lägenheten som jag inte tror att han hade kunnat tänkt för några år sedan när vi pratade om det. Eller som jag hade kunnat tänkt, men att ett mishmash av... så här, en möbel från 1810 som är byrån till en ny tv som man absolut vill ha till en Ikea-säng till en AJ-lampa. Skithäftigt kommer det nog att bli. Vi vet ju nu, och det här händer ju om några dagar bara, jag ska vara flyttgubbe. Men det är ju skithäftigt att se hur han har bestämt att han har tagit ut från sina fonder, räknat ut hur mycket han behöver. Och då tänkte jag att jag vill inte ha det här kittet, flytta hemifrån kittet från Ikea med besticken, för det har alla andra. Men det är klart att jag måste köpa lakanen och vissa saker, eller vad det nu kan vara, där man liksom gör ett kit från Ikea. Man kan köpa själva sängen, men sen kan man skaffa ett överdrag från något annat företag. Och att han, det häftiga tycker jag då, att han har köpt servis. Sen hade vi i och för sig fått och ärvt och lite sådana gamla serviser och glas. Men han har själv köpt en ny servis som är från 1960-talet.
Mm.
Han har köpt den här byrån, han har köpt en mortel. Han har köpt, jag vet, han var ju hos antikhandlaren och samlade på sig liksom.
Mm.
Ett slagbord från 1800, ska vi se när det var, ja men typ 20, som antikhandlaren just nu håller på och målar och putsar till det sista. Som han då kunde köpa för 1200 spänn. Det var helt så här, men han, ja men så här, och det tycker jag är skithäftigt. Ja, det är jätteroligt.
Och du ska bära?
Jag ska bära så mycket min rygg håller.
Mm.
Sen har han lite polare som kommer.
Då tycker jag du ska vara tydlig nu och berätta för din son att man får två flyttar får man.
Sen är det slut.
Ja, men alltså, jag är så jävla irriterad på vänner till mig i snart 50-årsåldern som frågar om jag kan komma hjälpa till att bära möbler. Man köper en våning för 12 miljoner, men jag ska ta ledigt för att bära möbler. Liksom. Skaffa en jävla flyttfirma. Ja. Liksom, det är ju förnedrande. Liksom, så här. Det har man råd med, men när det kommer, då ska jag bära. Liksom.
Men han har anammat det där med polarna, att han säger att jag bjuder på pizza och bärs och så kommer vi flytta.
Ja, det är väl
och
det minsta jag, man kan bära.
Ja, men det är ju häftigt.
Men två flyttar, sen får man fan.
Ja. Absolut, men jag, det är klart att jag kommer vara med nu. Jag ska köra lite släppkärra och grejer. Nej, men det är häftigt, och på tal om boende så är det ju jävligt häftigt. Alltså jag faktiskt har suttit med, tagit fram mina gamla kalkyler och Excel, och vi har suttit och han, och sånt som jag tycker han är liksom, fast han är 20, han är inte särskilt ung längre. Jag flyttade hem från när jag var 18, eller knappt fyllda. Men det är ju också bara det här att förklara det här nu då med amortering, ränta. Ja, men vad betyder det? Och ja, men hur blir det egentligen då? Liksom? För vi har ju då fått gå in som medlåntagare i det här.
Mm.
Och då har det varit fascinerande att han inte har begripet. Jag tycker han borde ha hört allt hemma. Så vi jobbar och vi pratar och ja, men sådär va, med ekonomi. Men ja, men vissa grejer som han verkligen säger, ja, just det, men hur blir det då? Och ränteavdraget, och när får man tillgodoräkna sig där? Kan man få det innan då? Eller måste jag lägga ut de här pengarna? Och sen det här hur han har höjt på ögonbrynen då när jag har sagt att ja, men det är klart att vi har en bra bank, och det är klart att vi kan förhandla oss till liksom en schysst ränta och sådär. Men då när det är häftigt att man sätter upp det där Excel och sen ser vad det faktiskt gör, skillnaden på 1% eller 2% eller
3%.
Och för honom här är det så här, men det är 300 spänn till. Så här. Ja, det är 300 spänn till. Då måste jag jobba mer. Ja, det behöver du göra. Liksom. Så att det där är jag helt häftigt. Och hur man själv, när det kommer nära, det är ju lätt att sitta i en poddstudio och babbla om att sitta och säga sanningar. Men när sanningen kommer och jag ser vad han har exakt för intäkter kontra de här, då är det fan med de här hundralapparna. Och hur han har suttit med de här el, det har han inte heller förstått, att man har en fast liksom, kostnad för elen, liksom, för nätavgiften, om man säger, och sen har man ändå för den löpande elen som man förbrukar. Och de här, det har ju inte heller liksom, men vadå, ska jag ha två elbolag? Det räcker väl med ett? Ja, men så här funkar det liksom. Just. Så det är många så här som man kanske bara tar för givet, och som vi kanske tror att andra tar för givet som också lyssnar på den här podden.
Mm.
Det är inte så jävla självklart. Om man tycker sig 1,3 eller 1,7, ja, fast det har en jävla betydelse. Så det tycker jag, det har varit väldigt häftigt att få vara det på riktigt, så att säga.
Mm.
Nära en sån grej, där inte inkomsten heller är mycket att tala om. Utan det handlar ju mer om att han får jobba så mycket extra som faktiskt kommer att behövas för att dra runt kostnaderna.
Mm.
Just det.
Så det är häftigt.
Mm.
Och då kanske han också blir väldigt medveten om vad man kan göra för att spara pengar. Jag tänker så här, ju mindre marginal man har, desto mer benägen brukar man ju vara och se liksom vilka hörn kan man kapa.
Så är det ju. Och jag tycker det är häftigt när man sätter upp också den här posten i budget. För jag har en sån gammal budget som bankerna har gått på. Så här, där det handlar om, jag vet inte vad man kallar det för, men alltså shampoo, tvål.
Ja, just det.
Hygienartiklar,
det var det jag for efter.
Ja.
Så är det häftigt när jag säger att jag behöver nog lägga en hundring. Han bara, en hundring? Jag har ju inte en duschtvål, kostar bara 19 spänn. Mm. Ja, men så du vet ju vad du har i skåpet hemma som du faktiskt tar.
Mm.
Har du räknat med rakhyven? Har du räknat med liksom deon, parfymen?
Mm.
Ja, just det. Det är skithäftigt.
Mm.
Ja, så det är väl en bra inledning, tänker jag, på boendesnacket.
Ja. Det ska vi prata om nu. Jag vill bara skicka med till alla lyssnare. Nu kommer vi på det med hygienartiklar. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan varför ägg står på kvitton som kolonial eftersom det inte är kokosnötter. Det finns inget kolonialt med ägg, vad jag kan förstå, alls. Varför står de som kolonial?
Oj, du tittar på mig.
Nej, jag bara säger det här. Jag har inte fått in någonting till Charlie.
Det står ICA i huvudet Charlie. På dig. Ja. Du kommer glömma att du var i ICA-banken.
Nej, men jag bara säger
till kolonial, kolonialt, vad menar du att det står
för? Skicka in svar till oss, charlie@gmail.com. Därför att det står nämligen på kvittot, och det har du gjort ända sedan var barn, så står det så här, att ägg står som, när man läser på kvittot.
Ja, men vad är kolonialt för dig, om vi börjar där?
Ja, det är väl någonting som är från kolonierna. Kaffe, te, exotisk frukt, bomull, vad fan det nu är för någonting, curry, det hade jag förstått.
Mjöl då?
Nej, men mjöl, det gör vi väl för fan i Skåne, gör vi mjöl.
Ja, men det står inte kolonial på mjöl?
Nej, det gör det inte. Då står det torrvar, eller så står det mjöl eller något. Liksom så här.
Han kan du ha tänkt på
det. Det har irriterat mig.
Vad fan har det här med boende? Ekonomi?
Nej, men jag bara säger att apropå att du inte hittar ordet för hygienartiklar, så där, jag har fortfarande inte fått svar. Där frågade vi för 40 avsnitt sedan, om inte någon kan berätta för mig, varför det heter kolonial. Gå in.
Du hänger upp det på äggen. Du hänger inte upp det på andra produkter
nej.
Som står
kaffe
som kolonial.
Står inte som kolonial. Det är bara ägg som står som kolonial.
Liksom, och du menar att kolonial är från kolonierna. Det är där det står för.
Ja, det är ju min fråga här. Är ju att jag får inte mitt huvud runt vad det är för kolonialt med ägg.
Okej, okay, ja, men det här måste vi kunna lösa.
Ja, ja. Och vi menar vi inte du och jag, utan någon annan. Mm. Ja. Nåväl, nu släpper vi det.
Jag hörde ett annat ord förresten om dagen också som jag tänkte på här, som kanske skulle vara för dig då, att det kanske är killräckligt.
Killräckligt, ja precis.
Att man gör sådär, det är något sånär. Det är inte helt perfekt, men om man gör någonting killräckligt så har man diskat, fast det kanske sitter lite skit kvar på gaffeln. Har ni hört det uttrycket?
Ja.
Nej, det har jag inte gjort. Men jag brukar tänka att 80% ungefär räcker. Oavsett vad man pratar om.
Och det är det som är hela poängen, att kvinnor känner ett behov av att göra saker mer grundligt än män, och män kommer undan med att göra det 80%.
Och står jag tjej, kan jag säga.
Och då är ju det här i frågan då om killräckligt borde vara en inspiration, så att fler människor blir säga att du behöver inte hålla på och gå igenom varenda sajt. Gå igenom de största, välj en liksom. Eller om det är som så här, män håller bara på och fuskar, de smiter efter 80%. Det får man ju bedöma här själv då, om man vill ta inspiration eller om man vill sträcka upp folk.
Ja, just det. Men jag vill jag säga då att jag är tjej resultaten... då. Alltså, för jag är, ja. Jag
du är 100%.
Det måste vara 100%. Ja. Nej, fan vad jag ljuger nu. Det ska jag inte säga. Det beror på vad det är. Vissa saker måste vara 100%. Ja. Diskbänken till exempel, när jag har lagat mat. Ja. Den är 100% klinisk när jag är klar.
Men när du ska kostnadsjämföra gympadojer, då är
det är det killräckligt.
Då är det killräckligt. Knappt det. Fan,
och besviken jag blir.
Nåväl, det är olika områden. Nu ska vi prata om att den största kostnaden för de flesta människor är ändå boende.
Ja.
Och en sak som vi har tjatat om hela tiden, det är viktigt att man förhandlar och ser till att man har bra villkor, att man jämför och håller på. Vi var inne på det nu med Hugo här. Det är väl fortfarande så, även 2021, att är det någon stans man kan liksom skita i extrapris på köttfärstimme och lägga den på att göra någonting som har en större påverkan på ekonomin, så är det väl att se till att vara noga med att förhandla när det gäller bokostnaderna.
Det har du helt rätt i.
Hur ska man helt tänka då? Går det här att göra 2021?
Liksom? Ja, det gör ju det. Det är ju det som är så otroligt intressant. Men till att börja med, jag blir bara nyfiken nu på tal om sig. Nu har ju du säkert förhandlat bolåneränta, Mattias, och när du har hjälpt sån. Men hur duktig är en skala 1-10, hur duktig är ni på att förhandla? Jag tänker kanske främst bolåneräntan, men det finns väl andra saker att förhandla också. 1-10 bara,
åtta. Jag har blivit bättre på, jag har börjat sagt till Malin väldigt mycket att vi måste komma ihåg när vi köper in tjänster eller när vi gör saker att nyttja vårt nätverk. Jag har varit lite svensk, om det nu finns någonting som är svensk i det här, men jag inbillar mig det. Att man säger, nej men inte ska väl jag fråga den grejen, och jag får väl lösa det på egen hand, eller jag ska inte dra i mina, jag vill inte utnyttja folk liksom, istället för att man borde tänka att jag kan nyttja. Så generellt sett så har jag blivit bättre på det av någon anledning. Jag vet faktiskt inte vad det beror på, men jag tycker att jag har blivit bättre på det. Däremot när det gäller det här var ganska tuff väldigt tidigt.
Liksom. Men vad menar du utnyttja nätverk? Som att du lägger ut och bara säger, är det någon som vet vad jag kan hitta bästa? Eller?
Ja, men som om jag skulle ha någon eldragen hemma så kanske man bara ska titta så här, har vi någon på någon klient som är elektriker? Eller känner jag någon som känner någon bra kanske som är i branschen? Liksom, det var ett ganska dåligt exempel, men typ så. Att man kanske inte nyttjar, eller att man, om man nu ska åka någonstans och behöver ha en större bil istället för att jag går i hyren, kanske jag bara ska ringa och säga, jag vet ju att Charlies brorsa har ju en enorm kärra. Liksom. Varför lånar jag inte den? Nu när, som vi pratade om, Hugo flyttar, kom jag på att varför ska jag åka och hyra en på Statter som jag alltid har gjort när jag faktiskt har en polare som har en täckt kärra. det verkar ju hål i huvudet. Liksom.
Ja. Det där känner jag igen att jag är väldigt också bra på att dels utnyttja, eller så här ska jag inte säga, att jag är bra på att nyttja. Mm. Jag tycker det känns roligare att skicka pengar till en elektriker som jag känner än att skicka till en jag inte känner. Många är ju tvärtom, man ska inte göra affärer med vänner. Jag gör jättegärna affärer med vänner hela tiden. Det smakar bättre i munnen för mig. Därför vet jag att de kommer ge mig bra service, jag vet att jag får ett bra pris. Det behöver jag inte hålla på liksom stå där och kolla om han tog 12 minuter eller 24 minuter. Nej. För det vet jag att vi kommer käka jullunch ihop. Det kommer inte vara liksom, det är inte det det står och faller på. Så det gör jag jättegärna. Men när det gäller förhandling så tror jag så här, jag gillar ju försäljning och jag gillar förhandling. Jag tycker att det är kul. Jag har ingen ångest inför det. Jag har ett ganska högt självförtroende och dessutom har jag ju ett starkt varumärke.
Mm.
Om jag kommer in i på en bank, då fattar de redan från början att nu kommer vi behöva bjuda till här.
Ja.
Och där är jag ganska kaxig attityd som funkar ganska bra. Där, så på det skulle jag ge mig en nia. Sen så skulle jag vara självinsiktsfull nog och säga att sen somnar jag om. Så det jag är dålig på det är att återbesöka de här tillräckligt ofta. Så att det kanske har kommit bättre alternativ, det har kanske förändrat vår situation så jag kunde byta försäkring eller, så att jag behöver ha liksom nästan en stödgrupp för att en gång per år gå igenom de här avtalen, för jag hittar alltid nya pengar när jag gör det,
ja.
Men det kommer inte jag riktigt på, för jag driver bolag och då finns det liksom större pengar att bråka med på dagarna än om jag har hemförsäkring A, B eller C.
Just det.
Men när jag väl är där, då är jag nog bra, men min stora svaghet är att jag inte är där tillräckligt ofta.
Vad säger du, Magnus? Du är ju den stora, alltså du jobbar ju med det här, alltså, ja. Det här är ditt yrke liksom. Men, ja. men är du, om du har några brister kanske, det är lättare att fråga dig istället. Ja.
Jo, häng inte ut frun nu som du är varje på någon steps.
Nej, herregud. Jag är så glad att hon inte lyssnar på de här avsnitten. Nej.
Det vet du inte.
Nej, det vet jag inte. Nej, men jag är nog i linje med dig, Charlie. Jag är lite för dålig på att... jag kommer på lite för sent att jag ska liksom omförhandla saker. Framförallt omförhandla, det är ju det handlar om. Många tänker att ett avtal löper på och att det ser likadant ut. Men jag menar att det räcker med att gå till banken och be om lite... B. Förhandla till dig lite ränterabatt. Ja, men den försvinner ju efter ett år. Du behöver vara på igen. Försäkringsbolaget som vi är inne på. Det finns hela tiden saker att omförhandla. Men däremot så tror jag att jag är ganska duktig, eller tror jag vet att jag är duktig på att förhandla. Men jag tänker vi kommer tillbaka till det här med kaxig attityd. Lite senare sen, Charlie. Jag blir så nyfiken på när du säger det. För jag tycker också att du är väldigt duktig på nytt i ditt nätverk. Du och jag är ju kompisar i sociala kanaler och där lägger du ut ganska ofta. Och jag diggar det. Det är ju många, det är nog lite svenskt där. Nej, men jag ska inte besvära och jag ska inte vara så här. Jag sträcker ju hellre ut handen och hjälper någon om jag kan. Eller ta hjälp av någon som
sen,
också...
Sen blir man ju faktiskt glad om man får frågan. Alltså många gånger. Det är just det här att ja, men vad schysst att han ringer och frågar om man vill låna min kärra. Det är klart han ska låna kärran.
Mm.
Så till den milda grad att jag själv tidigare har sagt till kompisarna när någon har sagt. Då kan jag säga så här. Men vet du vad, låna den om du vill. Eller du kan ha den, vi är ändå inte där. Eller lägenheten står ändå tom nu. Eller vad det nu kan vara. Och ändå tvekar jag för att göra detsamma.
Ja.
Och det är det jag försökt att börja vända på istället. Att fan, fråga
mer. Tror ni inte att vi också skulle behöva en lite mer... vet ni vem Ove är? Ove på Solsidan liksom, som alltid går och lånar saker och aldrig lämnar tillbaka dem. Jag tänker att vi kanske i Sverige också skulle behöva en lite mer, ska vi säga, generös attityd till att skicka med en flaska gott om man har fått låna något eller så här. Man vill ju inte heller uppfattas som den här snikiga rackaren som är över i grannen och lånar allting. Men jag tänker att här, om man då säger, jag får låna din kära, ja men då får du jag har ju sparat massa pengar på det, ja men då får du en flaska vin kanske, eller vad du nu uppskattar.
Ja, här tycker jag du gör bort dig. Inte med alls. Jag tycker inte, jag tror att Ove skulle utmana sig. Jag tror inte han finns. Jag tror att han är bilden av vilka vi är rädda för att vi ska bli. Och därför frågar vi inte grannen om att låna högtryckstvätten utan att gå och köpa den själv. Men hur många har en sån person i sitt liv som kommer hem och tar grejer, aldrig lämnar tillbaka. Så man är så här, och nej, inte ska, nu kommer han igen och liksom, kan han köpa sin egen mjölk någon gång eller ska han alltid komma hit och låna? Alltså så här, jag tror de finns, om man skulle liksom ställa upp svenska folket, så är det fler människor som skulle må bra av att be om mera hjälp och inte gör det därför de är rädda för att de skulle bli någon typ av Ove.
Jo, men för mig handlar det inte om nödvändigtvis att bli den Ove. Jag tror inte heller att de är särskilt vanliga. Men varför kan vi inte ha en attityd istället där det är så här, vi sparar på rikets resurser eller på att säga, eller vad det nu kan vara, miljö och så. Men jag kan också visa uppskattning för att jag faktiskt har så här, det är ju ett sätt att uppmuntra att vi faktiskt Ja, men Mattias kommer efter tionde gången och säger så här, jag vet ju att du har din kärra här. Mm. Då skulle jag absolut säga så här, det är klart du får låna den. Men jag skulle ju bli tamirackans mycket gladare också om det är lite ge och ta i den relationen när han säger så här, du, tack för lånet, här får du en flaska vin.
Men det där brukar, jag håller med dig, men jag håller med Charlie också. Och jag tycker att det finns olika för olika situationer. Men jag har också varit lite för mycket som du har varit. Att så fort jag har lånat någonting, då har jag återgällat med, det hade räckt med en symbolisk grej. Men då har jag köpt en men då har jag istället köpt inte bara en vanlig flaska vin, utan då har jag kanske slängt på en skumpa, alltså en champagne. Eller jag har köpt ett lite dyrare liksom, som inte alls hade någon som helst, som absolut inte hade behövts, utan det är ju tanken som räknas. Så jag kan tycka däremot att man säger så här, fan vad schysst att jag fick låna din kära. Lova mig att du säger till om det är någonting jag kan hjälpa dig med.
Mm.
Då tycker jag, men när man kommer för fjärde gången och lånar samma kärra för att det råkar vara just det, jävligt bra att använda en kärra, och man råkar bo till det, man behöver köra mycket skit, då tycker jag att absolut att man ska skicka på en flaska vin.
Ja, men det där någonting är ljuvmusik i mina öron, därför att det där, så precis så känner jag ofta att när jag hjälper någon, ibland kan jag uppleva att det är så viktigt för dem att innan dagen är slut ska vi stå på plus minus noll. De kommer dragande med någon flaska vin eller någonting. Och jag känner egentligen inte att det är en gåva till mig. Som att de såg den där och tänkte så här, den här ska jag verkligen unna Charlie dricka. Det är mer paniken över att gå och lägga sig och vara skyldig mig en väntjänst. Så jag upplever att de köper sig fria från den där kommentaren. Som var som säger, uppskatta din hjälp Magnus. Vet du vad? Vad helst du behöver. Ring mig, nu har du en innestående. Det tycker jag är något... Jag försöker att låta bli att betala tillbaka med en gång. Och säga så här, vad helst jag kan hjälpa dig med. Och ibland så får man göra tillbaka och ibland kommer det inte tillbaka. Och ibland kanske man behöver låna två gånger och inte kommer tillbaka. Men då får man ju också chans att hjälpa till med någonting när de genuint behöver hjälp. Det kanske inte är, jag behöver inte vin i mitt liv. Den biten har jag löst. Men rätt vad det är så kanske dyker upp för mig att jag fan inte vet hur jag ska deklarera den här försäljningen av lägenheten. Och grejer. Men då kan jag ringa Magnus och säga, du, det här måste du ha skrivit 10 artiklar på. Kan du hjälpa mig med det här? Kan jag komma över så kan du slippa skjuta på det här 3 dagar till. Du säger, självklart, kom över. Herregud, du lånar ju kärran mig. Du vet så här, bam. Ja. Så jag ska ha gärna lite mer skulder på stan. Och tvärtom, om man nu ska prata skulder. För att det är ju inte som att det är så jävla viktigt när man dör att det hade gått jämnt ut med tjänsterna.
Nej.
Så var lite försiktig med att skicka med den där flaskan vin och kolla om du vågar bara vara skyldig din granne en tjänst. Liksom. Den här podden, Mattias, den gör ju vi i samarbete med Klarna.
Ja.
Det vill vi ge en extra tack och bug och bock för.
Ja, det vill vi verkligen.
Då är det ju brukligt att vi pratar lite gott om Klarna.
Ja, och då undrar jag, för en av mina grejer som jag tycker är väldigt bra. Jag som sagt har ju berättat det här tidigare, men det var ju kanske 3 år sedan jag varit introducerad om Klarna från min fru.
Mm.
Och då, däremot så måste man ju inte, jag har inte haft Klarna-kortet, men det är ju faktiskt otroligt smart.
Mm.
Vad kan vi säga om Klarna-kortet då?
Nej, men alltså det är väl smart att jag tycker alltid att det är smart att använda den här typen av betalsystem just nu när det blir julhandel och skit och grejer och se till att man har pengarna på min sida innan jag ser till att jag fått varorna.
Mm.
Det är ju liksom den stora grejen, men det här är ju både kan du ha ett kort från Klarna, men du kan också ha ett så här tillfälligt kort även i de som inte tar Klarna, så det blir ju ett sätt, om man inte bara kan trycka på så här Klarna-knappen så kan man ju indirekt ändå göra det genom att använda kortlösningen. Både att ha ett stående kort eller ett tillfälligt kort.
Precis, och du flyter på och ser till så att det inte fastnar någonstans på vägen nu inför. Det är många som beställer online här inför jul. Så det är viktigt. Men man kan läsa mer där om man går in på klarna.se/kort.
Eller kort.
Eller kort.
Eller kort.
Ja, kort eller kort. Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, men för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och ja, kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Eller säkert någon stark figur.
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det Saveland.
Just det, spara låna.
Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men hörrni, vet ni vad? Vi har gjort en undersökning för att knyta an här då, på vinflaskor. Vi har gjort en undersökning som det var fråga svenska folket, hur duktiga de är att förhandla räntan. Då pratar vi bolåneräntan primärt. Och då visade det sig att 23% tycker att de är alldeles usla på det här. Eller åtminstone det är dåliga har de uppgett. Vad tror ni det här beror på?
Till att börja med så skulle jag nog gissa att 23% har rätt. Jag tror att det är minst 23% som är urusla på det. Och jag tror att man tänker att man är urusel för att man kanske inte ens har frågat, utan de sa så, det här är den räntan som är, så sa man, jaha, tack så mycket, då blir det så här mycket, punkt slut.
Mm.
Så det är väl anledningen till att man svarar så. Och sen så tror jag är för att vi är ganska trogna våran bank generellt sett.
Väldigt trogna.
Har du någon statistik på det?
Nej, jag har ingen, men jag vet att majoriteten faktiskt har kvar den banken man föds in i.
Jag tänkte säga det, en bank det är ju en sån klassisk grej som man ärver har varit. Förutom det har kanske hänt någonting på sista tiden, men det där är ju verkligen en kombination av det gamla liksom mössan i handen, att man stod i tacka för överheten för grejer liksom.
Ja.
Samt att man då har ärvts in i den här banken. Ens pappa och mamma sa att vi har alltid kört Sparbanken. Mm.
Och det, ja, men precis.
Och där, det är så konstigt just det där med banken. Och ja, det är så känsligt för att man är i sånt jävla maktunderläge på något sätt. Jag tror det är beroende, eller man är inte det längre.
Nej, men precis.
Men man tror att man är det.
Man tror att
för man är
det.
Så sjukt beroende av det där banklånet eller liksom för att kunna göra den där renoveringen eller flytten eller vad det nu handlar om. Liksom.
Och just därför tycker jag att det är viktigt att man byter bank eller åtminstone liksom leker med tanken på att byta bank. För det uppstår två saker. Det ena som uppstår det är att du kan gå till någon och säga så här, det här är vad jag har idag. Jag betalar så här mycket för korten, jag betalar så här mycket på bolånet, jag amorterar så här mycket månad. Det är vad jag har på min bank jag har nu. Om jag skulle vara kund hos dig, kan du göra någonting bättre? Det är inte sån hård förhandling, det är en ganska harmlös fråga. Och bara, det tror jag de flesta skulle klara av och säga så här, ge mig något att jämföra med, kom med ditt förslag. Och så säger du så här, ja det där kan vi göra billigare och det där kan vi göra billigare, det där kan vi inte göra billigare. Ja, men, så då tror jag många av de här 23% skulle tycka att det ska inte vara så himla läskigt att fråga.
Nej.
Plus den andra delen som är det är ju att trots att det är otroligt dyrt att skaffa sig kunder, man pratar alltid i företag om kundanskaffningskostnader och så vidare, så är det ändå två budgetar. Säljbudgeten är en annan budget än nöjda kunderbudgeten. Så det är fortfarande så att om jag går in till min bank och säger så här, jag betalar 800 idag, kan jag få betala mindre? Då är risken att de säger så här, nej, vi är ganska nöjda med att du betalar 800 faktiskt. Men om jag säger så här, nu har jag pratat med någon tvärs över gatan och de vill inte alls ha 800, de vill ha 400. Så jag tänker, jag piper väl över dit. Ja, då helt plötsligt är det, förlorar de ju alla 800.
Ja.
Då säger de, app, vänta. Okej, vänta nu, spring inte så fort över gatan här. Liksom, utan nu sätter vi oss ner här. Kan de säga 400, kanske vi också kan säga 400. Så slipper hålla på att byta bankomatkod och grejer. Liksom, för att då får de en chans att tjäna 400. Inte bara liksom chans att bara så här, 800 har jag redan. Varför skulle jag? Så det finns liksom i förhandling en grundenergi som ändå är att det måste finnas någonting för båda parter att vinna, alternativt någonting för båda parter att förlora.
Men risk här nu då, för att jag tycker att du sparkar in lite öppna dörrar, för det absolut att det är så.
Ja, men majoriteten har ju fortfarande inte gått över gatan, så att så jävla öppen är dörren upp.
Nej, okej då, men jag tänker att det är inte alla som har den. Jag tycker att idag, det skulle jag vilja ändå titta på de som har en, kanske inte har en så bra ekonomi, som är ensamstående, som är född i ett annat land till exempel. Så tror jag att det är en jävla skillnad och lätt för Charlie Söderberg att vara kaxig när man kommer till en bank. Dels för det som du sa, att ja, visst, du har ett varumärke, det är ju inte ens en promille som kanske har det.
Nej.
Det andra är ju också att du är vit och du är man och du är över 50, eller snart 50.
Nu tar du jävligt långt här inne.
Nästan.
Nej.
Nej, men ni förstår ju vad jag vill komma till. Hur ska man, då vill jag höra, Magnus, hur är ni då på, jag menar, du representerar ju själv ändå ICA-banken.
Mm.
Jag tänker att det kanske inte är så jävla lätt om man heter Mohammed eller om han heter Eva och är, jobbar som undersköterska med två barn och man knappt får ihop budgeten. Men ändå så vet jag att det är fortfarande en affär. Ja. Men det gäller ju, hur vågar man stå på sig när man inte har allt?
Ja, men precis. Och det var det vi touchade innan, det här med Charlie. Du pratade om självförtroende. Jag har varit så nyfiken på... För nu var ju du lite kaxig här i exemplet eller upplägget som du faktiskt hade med banken.
Ja, och det som gör att jag kunde vara det är ju, nu, förlåt, nu kommer en något manschauvinistisk jämförelse, men ni får leva med den, att det är aldrig så lätt att ragga som när man är ihop med någon. Så var det ju när man var tonåring i alla fall, liksom, att det finns, det följer, ja, med något självförtroende.
Jag tror inte att det behöver ha med mans, ja, utan så
det följer med ett självförtroende med att man vet att man är attraktiv nog på marknaden, att en person har i alla fall gått på det. Det kanske finns fler som går på detta också. så om jag, när jag ska köpa en ny lägenhet, då ser jag ju till att nästan med hur dåliga villkor som helst får jag på ett ställe.
Ja,
nu vet jag ändå att jag har fått ett ja. Så när jag har mitt ja, då behöver jag inte hårdförhandla det, men då vet jag ändå så här, Eva har ett boende som fungerar idag. Då kan hon ju gå och be och fråga, är det någon som har något bättre? Kan hon ju, och det kan hon gå runt i fem ställen utan att vara så himla orolig att det blir dra, alltså att de gör kollar och grejer, för att det är ingen som säger upp ditt bolån bara för att du har gjort kontroller. Nej. Och man kan titta runt lite grann och ställa sig frågan, det här har jag idag, vad säger ni, banken tvärs över, vad säger ni? Och så får man väl se om de säger så här, nej det kan vi inte göra något bättre än. Ja, det sista man kan göra det är att man ber om ett sånt, vad heter det, pappret man ber om från banken.
Lånelöfte.
Nej, det är där man är, som brukar indikera att man ska flytta, en sån amorteringsunderlag, eller vad heter det?
Just det.
Ja. Det brukar ju de manela avdelning som ringer i ren panik när man har bett om ett sånt och tänker, nu håller de på att försvinna. Så kanske banken gör en förhandling åt den.
Ja.
Men om man då får nej på sex banker, man har begärt ett sånt underlag och ingen ringer upp, då får man väl, kan man indikera då att ja, men då kanske jag har, då är det ungefär det här jag är värd på marknaden idag. Men även den som inte har den bästa ekonomin borde ju verkligen göra den här shoppa runt grejen, för där är ju de här 300 kronorna du pratar om, Mattias, där är ju de riktigt, riktigt viktiga. Alltså...
Men för att svara på din fråga då, Mattias, kanske kopplat lite till Charlies självförtroende. Jag tycker att alla, oavsett egentligen ekonomisk situation, ska ha det här självförtroendet. För det finns ingen bank som skulle ta en kund som inte är lönsam. Så jag menar, någonstans så finns det alltid den här, du pratar, Charlie, om den här win-win-situationen. Så det ska vara lönsamt för er, det ska vara lönsamt för mig. Vi kan utgå ifrån att det alltid är lönsamt för banken. Så här. Det du behöver se till är att det blir lönsamt för din del. Och jag tycker det var en superbra liknelse, det här med att det aldrig är så lätt att äga som när man... Nej, men sitter man i ett befintligt avtal idag så vet man att man är lönsam, och man vet också att man kan konkurrensutsätta den banken.
Nej, och jag vill bara lyfta det här, för jag tror att det är så många som inte, det är en sak, det är lätt för oss att sitta och säga, jag tänker som lyssnare, jag vill bara lyfta, jag håller helt med dig, Charlie, jag tycker att precis den liknelsen du gör, att herregud, om det har man en, så kan det ju faktiskt finnas fler, mer självförtroende, så behöver man inte, för att ödmjukt ändå göra det här. Man behöver inte vara kaxig, utan bara ställa frågan och visa att man har skött sig, så spelar det faktiskt ingen roll vad man heter eller vad man kommer ifrån. Sen förstår jag att det kan fan inte vara jävligt mycket tuffare eller kännas tuffare.
Absolut.
Men det är det vi vill lyfta fram här, att det är inte svårare och det är inte fult att försöka förhandla med sin bank.
Nej, och man kan ju som sagt, om man har fått ett bättre erbjudande, är det ju inte så svårt att gå tillbaka till den banken man har och hålla upp det och säga, titta vad de sa tvärs över gatan. Och så kommer de säga, vet du vad, då tycker vi du ska gå dit. Eller så säger de, vet du vad, då ska vi också se till att göra något ännu bättre.
Ja.
Men om man hamnar i en situation där man ska byta, och det här tror jag vi kan understryka noga, det är skillnad 2021 att byta bank än vad det var 1991 att byta bank. Det är mycket, mycket lättare. Oftast kan de lösa det mesta åt dig på den nya banken, ta hand om att lösa massa saker. Och det som inte går att lösa, det kanske du med dem i luren kan göra en mobilbank i din loggning. Det finns oftast möjlighet att kanske välja bank- och matkod så att du har samma som du hade förut. Vi har någon bild över att liksom, att det skulle vara som att flytta 8 ungefär, att nu behöver vi riva upp hela jävla livet bara för att vi byter bank.
Absolut,
så är det verkligen
inte
idag.
Och jag skulle säga att banker är ju förhållandevis lätta om man jämför med till exempel försäkringsbolag. Så, för att du ska få, som du, Charlie, inte så förtjust i försäkringsbolag. Och det kan man skriva under, det går ju knappt att göra sig av med försäkringen om man har den. Mm. Men det är kanske en annan story. Men vi kan komma in på det också. Men egentligen är det ju sak samma och att man ska tänka likadant. Men jag vill ändå så här också slå ett slag för att vara om sig och kring sig mot sin bank. Om de säger, ja fast jag vet inte hur mycket du har. Herregud, du får ju knappt att gå ihop. Exakt, det är just därför jag är om mig och kring mig med mina pengar. Mm. Det är därför jag vill kunna säkerställa att jag kan betala och göra rätt för mig. Så att ja, du har rätt, jag har inte så mycket pengar. Men det är därför jag behöver förhandla. Därför att för mig gör 100 eller 200 spänn skillnad. De här rika knösarna, de kan ju sitta och betala lite mer ränta kan jag tycka i så fall. Så att är det någon som banken borde ställa upp på? För det som du säger, det är ändå en hel affär. Det är ändå den här 800-ringen som de blir av med eller inte. Mm. Så att, ja.
Och jag tror många gör det misstaget att när man får ett problem, då måste man lösa det. Man måste hitta en bank, man måste välja en försäkring. Har jag fått det här jobbet, måste jag göra det här? Och det är inte då oftast man har de bästa förutsättningarna för att handla. Då behöver du bara lösa ett alternativ. Men sen istället för att somna om, så ska man ta den där extra timmen och säga okej, nu har jag ett alternativ A. Låt mig titta om jag kan få ett bättre alternativ B. För B är oftast bättre om man väl har ett A. Men man måste ju orka gå vidare då. Inte bara säga, men gud vad skönt. Jag fick med mig banken på den här affären. Så att nu ska vi flytta. Ja, du fick med dig en bank. Nu provar vi en till. Liksom. Mm.
Och det tycker jag är viktigt att poängtera här också. Att du behöver ju också vara villig att byta bank. För undersökningen visar också att 71% aldrig har bytt bank för att förbättra sin ränta. 71% aldrig bytt bank.
Ja, det är otroligt.
Så jag tänker också så här,
det säger ju väldigt mycket om precis det vi sa. Man är kanske född in eller extremt trogen banken till kanske ingen nytta. Eftersom man dessutom gör alla tjänster själv numera. Liksom. Mm.
Antingen så är man ju grymt duktig på att förhandla hos befintlig bank. Och det är därför man svarar att man aldrig byter. Men så är ju sällan fallet. Utan så här, man tuffar ju på i där man är. Men är man villig att ta klivet så finns det enorma chanser att faktiskt förbättra boendeekonomin. Mm. Enorma chanser. Men som sagt, kommer man då till sin befintliga bank och säger så här, nu har jag fått det här erbjudandet och säger så här, det här kan vi inte matcha. Nej, men då är det så här, byt då. Återigen, det är inte svårt idag. Det är inte alls som 1991.
Ska vi säga någonting om, det finns ju några faktorer som kan försvåra det hela. Det ena är om man har bunden ränta kontra rörlig ränta. Och det andra som ofta när den här frågan dyker upp idag, det är ju en oro kring om jag tar ett nytt lån blir det andra amorteringsregler. Alltså, nu har jag ett befintligt men nu har spelplanen ändrat sig så nu kanske jag åker på en högre månadsavgift. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Vad är det som gäller egentligen? Ja, och hur kan man tänka?
Kan vi också titta, kan vara bra som lite förtugg i diskussionen att 30% ungefär då, eller 33 har bunden, 33 fast och 33 ungefär då har kombination av fast och bunden. Så visst, det finns ett gäng där som kanske inte vill ta den här förhandlingen eller vara beredd att byta om man nu sitter, eller egentligen 66 då kanske om man har en fast del och är tvungen att betala ränteskillnadsersättningen. Så kan det vara. Däremot så tycker jag att det är viktigt att man har koll, för det är också ett helt gäng, det är hela 20% som inte vet vad man har för ränta idag, och då pratar jag nivån. Mm. Men det kan ju också då likväl handla om när jag vet att jag kanske band mitt lån på 3 år, men jag vet inte när det går ut. Så var det 20, var det hösten, 21, 22 eller vad blir det för någonting? Så det är viktigt då, om man nu ska ta det här klivet och faktiskt förbättra sin boendeekonomi, att man vet nummer ett vilken ränta har jag, så att jag kan vara het på marknaden och se till att få en lägre om det nu har sjunkit. Och då ska vi ju veta att som ränteläget ser ut idag så har vi aldrig någonsin haft lägre räntor. Aldrig någonsin. Så den är ju viktig att ta med sig. Och då kan man ju också diskutera sig. Är det på väg att vända? Ja, kanske. Många säger att det är läge att binda. Riksbanken tror ju att det här kommer att dröja ytterligare då ett par, tre år innan man kommer att höja räntan.
Ja, men vad säger du? Alltså, vi måste stanna där ändå. Jag måste bara... Eller hur?
Inflationshotet. Var är vi?
Ja.
Vad händer med räntan? Eller så här, utveckla färdigt vad du menar. Så
ja, nej, men det jag tänkte bara säga att det man behöver vara lite påläst är faktiskt att rota fram de här papperna eller logga in på banken och se till att ha koll när den fasta med bundna ränta faktiskt löper ut, då ska jag vara på hugget och vara beredd att byta. Då skapar jag mig själv förutsättningar att faktiskt lyckas.
Här ska man lägga in en kalenderförminnelse 2 månader innan räntan
Ja, men det tycker jag.
Upp, så ska man ping ping, glöm inte bort att snart nu är det läge att kolla över detta, för nu släpps den lös om
det. Jag visste inte om du skämtade eller inte, men jag tycker faktiskt att man ska göra det, för det är så mycket pengar vi pratar om.
Det kommer man inte ihåg 3 år senare.
Fan, nej, att, hur ska man kunna göra det? Mm. Jaga liksom, fan, nu var 50 öre rabatt på ketchupen. Så här. Ja, det är väl superbra att vara lite vardagsekonomiskt, men det är ju big bucks här. Det är jättemycket pengar om man har större någon.
Men den frågan som du smet förbi här, som jag tror Mattias egentligen frågar, ska man binda eller ha rörlig ränta?
Nej, men jag kan nog fortfarande tycka att det kan vara värt att ha rörlig. Nu kommer det ju lite signaler. Vi ser att Fed kommer att minska sitt stödköpsprogram här alldeles strax. Man flaggar redan.
Fed, berätta. Vad är det?
Den amerikanska riksbanken kan man säga då. Och man flaggar också för att man kommer höja kanske då till och med nästa år då, som är lite tidigare än den prognosen som är lagd. ECB pratar också om de här bitarna. Riksbanken däremot, vi tycker att nej, vi ska elda på ekonomin ytterligare lite då. Så här får vi ju se vad som händer. Jag tror att det finns risk för att vi kommer att höja, om inflationen nu håller i sig lite, höja tidigare då än 2023 om man flaggar för, eller alternativt 2024.
Här är ju lätt som liksom ekonomisnubbar att prata om hur optimerar man så man får den absolut lägsta räntan. Att man håller rörligt ett litet tag till, är det liksom för här är chans, och sen så hittar det perfekta ögonblicket. Men det man också behöver ta sig hänsyn till, det är vad har jag egentligen för situation? Ligger man högt belånad och man kanske har lite osäkerhet på arbetsmarknaden, hur det ser ut i framtiden, ja, men då finns det ju någon typ av värde också att binda för att veta att jag har råd att bo kvar även om räntan går upp. Plus idag skulle man också kunna ställa sig frågan, vilket faktiskt jag gjorde, har bundit till och med. Mm. För jag fick ett erbjudande på under 1% och konstaterade vid då tillfället att om jag kunde binda på under 1% så spelar det ingen roll om räntan går upp eller ner. För ner, om den går den ner så jädra lite från där jag är, så det kommer ändå inte påverka min hushållsekonomi. Men upp kan den egentligen gå hur mycket som helst. Den kan inte gärna gå så mycket längre ner.
Just det.
Så även om det då är att jag sitter fast i 3 år så spelar det ingen roll, för det är inte mycket att förhandla på.
Nej.
Om det blir liksom 0,97 eller 0,95, för det kommer aldrig bli lägre, påstår jag, än 0,9 för någon någonsin. Liksom. För det är ändå ett kontor som ska liksom betala ut en lön.
Och det är väl ändå den här diskussionen som också förs nu, att säga, vi är nog längst ner i dalen. Så här, det kommer att vända, frågorna när det vänder. Och nu pratar vi ju, så här, vi pratar ju från, jag tar bara ett exempel, men vi pratar ju de senaste 3 månader kanske från 1,28 till 1,23, så vi pratar ju liksom kanske 5 punkter, alltså det är ju inte alls mycket. Det är klart, på stora lån så blir det mycket, men samtidigt så är det ju inte jättemycket som heller talar för att räntan kommer, att det kommer bli någon slags pang och helt plötsligt så är räntan 2,50. Där är vi ju kanske inte heller idag. Det är en otroligt pressad bolånemarknad för aktörerna som befinner sig på den, och hård konkurrens.
Ja, och bostäderna tycks ju verkligen. Vad är status nu då? Vad har vi sett liksom? Ja, vi såg ju under en tid att villapriserna har ökat.
Ja.
Fritidshusen också. Och lägenheterna ändå stagnerade lite grann kan man säga. Men jag ser inte riktigt det där. Det är klart att man, alltså det eldas ju på bara. Det bara fortsätter och fortsätter. Har ni någon indikation på priser på bostadsmarknaden? Alltså vart kommer det styras väldigt mycket av räntan? Eller kommer det ens påverka? Elda folk på i alla fall?
Folk,
det känns ju som folk har som självförtroende idag. Så att det springer roll vad som händer. Om någon säger så här, det kommer så här, slå ner en blixt. Det kommer hända saker. Det kommer världens undergång. Folk bara skiter det.
Ja, men det beror väl på att den genomsnittliga svenskan har så bra ekonomi. Så att man klarar av att räntan går upp lite grann. Eller man är inte så orolig för det där. För att man har sparat undan i ladorna. Det ligger inte svenskan väldigt bra till egentligen.
Jo, det gör man absolut, och framförallt så finns ju utrymmet, säg att det blir taskiga tider och jag skulle behöva spara pengar, så är fortfarande gummibandet för gemene svensk ganska stort. Det vill säga jag kan dra ner på annan konsumtion, fortfarande ha ganska mycket pengar över.
Och för då klarar genomsnittet, sen finns det...
Ja, absolut, och så finns det i alla ända givetvis. Mm. Oja, så är det.
Ja, och det är genomsnittet som handlar. Liksom. Sen, hur skrämmande det än är och hur äckligt det än kan vara, kan jag tycka, hur folk bränner på med lägenheter och priser. Lite ledande fråga, men kan det bero på att det var så länge sedan vi hade en riktig kris som skakade till allas ekonomier? Så att man bara tror, generation, de som är 30, de tror inte att det har hänt.
Det kommer aldrig att hända något.
Nej, det kommer aldrig att hända någonting.
Ingen ny bostad.
Och jag försöker ju envis då, eller vi, hela tiden flagga upp för att, men du vet att vi är minst 90-tal, alltså, så här, och det kan minst hända.
Ja,
och visst, det har gubbarna mumlat om ganska länge nu.
Krig i kraschen.
Det händer ju ingenting.
Nej, men det är klart att saker kan hända. Twitters grundare här gick ut för ett tag sedan, och jag vet inte om ni läste det, gick ut och flaggade för att nu kommer hyperinflationen att slå till i USA. och bokstavligen skrev det på sitt egna Twitterkonto, och det började spekuleras kring det här. Hyperinflation eller inte, men det är klart att vi befinner oss...
Vad skulle hända då, för att förklara för lyssnarna, om det skulle bli en hyperinflation?
Kan att pengarna skulle tappa värde väldigt fort.
Kan du berätta för lyssnarna på ett pedagogiskt sätt vad det skulle innebära? Vad är inflation?
Ja, inflation handlar ju om att pengar egentligen tappar i värde, eller att då priset på varor och tjänster går upp, vilket gör att så här, mina pengar blir lite mindre värda. Och det här är ju något som pågår hela tiden. Riksbanken har som målsättning att vi ska ligga på ungefär 2% plus minus 1% i inflation. Och där är vi ju i runda slängar idag. Nu har vi påverkats väldigt mycket av elpriserna som har varit väldigt höga. Så, men räknar man bort det, så ligger vi fortfarande relativt bra till när det kommer till inflationen. Då kan man ju tycka sig, det låter ju tokigt att pengarna ska minska i värde. Så här, om jag bara stoppar dem i madrassen, så kommer de ett år senare att vara värda 2% mindre. Så här, ja, det är de facto. Men det handlar om att vi vill ju försöka driva en konsumtion också. Det här låter ju skrämmande, men tar vi då deflation istället, så skulle det innebära att våra pengar ökar i värde. Då skulle både människor och vi kanske vänta med att köpa den där lägenheten. För jag vet att mina pengar kommer vara mer värda. Det vill säga, jag får mer lägenhet för min peng om ett år jämfört med nu. Men vet jag att pengarna blir lite mindre värda, ja, men då gör jag nog det där köpet nu. Och även företag då, i stort som driver.
Just det, och en hyperinflation.
Ja, men precis.
Vadå? Vad skulle kunna påverka?
Då blir priserna skyhöga, kan man väl säga.
Och att bankerna då, vad skulle hända då om han får rätt, Twitter-kungen där?
Om det blir hyperinflation, ja, vad händer i de här länderna? Det blir ju kaos. Människor...
Ja, men för banken blir väl en följd att jag har lånat 2 miljoner,
ja.
Då ska jag betala tillbaka mina 2 miljoner. Ja. Men när banken väl får dem, ja, då är de bara värda hälften så mycket som de var förut. Så ja, då har ju banken liksom förlorat hälften. Massa. För det går inte att köpa bröd och mjölk, räcker bara till hälften av vad det räcker till att låna ut det. Mm. Och då vill de ju förstås ta kapp det på räntan, så att säga. Men även på liksom landsnivån. Så räntan drar ju iväg då. Det ska ju vara en typ av gas och broms för att hålla inflationen rätt.
Exakt, liksom. Exakt. Nej, men vi kan väl se på de länder som har haft hyperinflation. Det blir ju bokstavligen kaos. Liksom. Folk, liksom, pengarna är ju inte värda någonting. Du går och ska köpa bröd och mjölk, och det finns liksom... Det är ju så dyrt så du knappt har råd att... Ja, råd att konsumera och sådär. Så,
ja, det har man sett i fattiga länder nu när ekonomin inte räcker till. Kolla på Libanon till exempel, där de inte har, de får ström på 1 till 2 timmar om dagen. De har inte råd att skaffa en eget aggregat. Och liksom, då släpper de på ungefär två timmar, så man kan inte ha kylvaror, vilket gör att man måste äta den mat man lagar varje dag till exempel, vilket är helt jävla sjukt. Liksom.
Och man har sparat undan pension, vet du, i 20 år har man sparat för att ha 1 miljon. Exakt. När man går i pension, och då är helt plötsligt den 1 miljonen inte värd mer än en femtedel vad den var förut, och då har man inte råd att betala hyran de där åren som man hade tänkt, för att de pengarna är inte värt lika mycket längre. Medan den som lånat förstås har ju motsatt fördel då, att det är inte lika svårt att betala tillbaka eftersom det bara är värt en femtedel.
Precis.
Ja,
men för att komma till
punkter. Men du har inte twittrat att det kommer bli hyperinflation i Sverige? Bara så vi
inte... Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Nej, men många klassiska ekonomiska teorier faktiskt inte riktigt följer, framförallt makroekonomiska teorier då, följer det som har varit tidigare. Så det är klart att vi är ute på lite skakig mark. Däremot så är det väl ingen som direkt säger att det kommer att gå käpprätt. Men bostadspriser i dagsläget har ju dragit nog otroligt mycket. Senaste året tror jag vi ligger på ungefär 15% på villor.
Mm.
Och det är klart att det är mycket, men samtidigt så är det också så här, utbudet har varit relativt litet, vilket driver också upp priserna. Och räntorna givetvis, men jag tror att räntan kommer kanske ha den största effekten på det här. Ser vi lite höjda räntor här, då kommer nog folk att dra sig för att skaffa.
Du tror att det är ändå sättet att stoppa upp bostadsökningen, alltså bostadsökningen?
Ja, jag tror inte priserna här, nu när vi ser att inflationen börjar komma igång, så börjar ju fler och fler tänka att räntan skulle kunna. Så jag tror att vi kommer se att marknaden kommer sätta sig lite. Det kommer säkert inte backa än så länge innan vi ser vad inflationen slutar på. Men jag tror inte vi kommer se de här 15% på ett år. Absolut inte.
Nej.
Flera storstadsregioner har ju nu ett större byggande än vad man har inflyttning. Så att rimligtvis bör ju det göra en viss faktum. Man pratar om att det blir väldigt mycket tomma kontor som kan komma och bli bostäder när folk ska jobba hemifrån. Vi pratar om utflyttning från städerna, så att man flyttar ut i förorterna. Mm. Men det finns ju flera effekter som skulle kunna göra att det lugnar ner sig lite på bostadsmarknaden. Och så länge det
lugna ner sig, så kan väl jag vara lite elak och säga, det borde vi väl alla vara väldigt glada för. Om nästa generations Hugo ska inte kunna flytta hemifrån någonsin, så behöver det ju lugna ner sig. Mm. Sen är det ju som ett pyramidspel, att alla är väldigt oroliga för att liksom den lägenheten precis jag köpte för väldigt dyra pengar plötsligt ska vara värt hälften så mycket. Men på lång sikt måste vi ju få någon typ av liksom sättning på marknaden, eller åtminstone lugna ner sig lite. Man ska ju inte tjäna en miljon per år bara på att bo i villa i ett dyrt område.
Nej, många gånger så tjänar man ju, alltså det är ju bo sig rik liksom. Man har inte behövt jobba på vissa nivåer man har gått in. Det är ju helt sjukt.
Och räknar man efter så måste man ju säga att de pengarna måste ju någon, den ska ju skapas någonstans liksom. Om jag vinner på det måste det ju någonstans vara någon som betalar. Och om den inte betalar just nu så lär de betala förr eller senare då, liksom.
Sen tänker jag, vet inte vad ni tycker om det, men jag lever väl någonstans, det är ju kanske ingen teori, men en tanke i varje fall är väl lite att blir det lite skakigt också på finansmarknaden som vi såg här under pandemin när det drog igång där, så rekylerade ju börsen kraftigt och drog ner, och det här lugnade ju bostadsmarknaden lite under sommaren där man varit lite mer orolig för sitt sparkapital och de pengarna man faktiskt hade. Jag tänker att, jag menar, nu har det varit en skakig tid på börsen. Det handlar ju mycket, återigen kopplat till ränteläget. Mycket kapital söker sig till börsen när räntan är så låg som den är. Men ser vi nu att Fed eller ECB börjar höja räntan, då kan vi ju kanske också se en lugnare börs som ändå har varit fantastiskt stark de senaste åren. Och där tror jag också att vi kan få en effekt. Eller allt hänger väl givetvis ihop, men jag tror att många kan dra öronen åt sig när man ser att börsen kanske börjar vända, att det spiller över så pass mycket på fastighetsmarknaden också. Så jag tror kanske snarare än den reella effekten i ränta, att jag ser att mitt bolån kommer, så kanske jag mer blir orolig om börsen sticker ner 30%, att mina sparpengar som jag tänkt liksom ska vara bufferten om det händer något på bostadsmarknaden försvinner.
Men det här är ju lite oklart, för då borde egentligen ha gått ner redan under pandemin, men då var vi mer närvarande till att det var lite trångt hemma när alla satt hemma än vad var närvarande till att vi hade en oroligare ekonomi. Så som du säger, många av de här modellerna har ju inte riktigt funkat på sistone. Men om vi bortser från det, en sak då som vi vet, det är ju den här inlåsningseffekten som uppstår apropå lagar och regler och sådana saker kring amorteringskrav och man pratar om liksom lånmodell. Vad är det man kan tänkas behöva ta hänsyn till där när man ska förhandla, så att man inte byter bank och hamnar i en situation som blir olycklig utifrån amorteringsperspektiv och annat? Liksom. Den här frågan måste du ha fått, tänker jag.
Ja, det har jag absolut fått. Men då måste vi ju diskutera först utgångspunkten. Så här, vill jag amortera så lite som möjligt? Är det tanken? För i min värld så kanske amortering i grund och botten är sunt. Jag brukar tänka så här, kan man amortera 2% eller gärna mer, så är det, alltså, det är ett sundhetstecken i min ekonomi att jag har pengar över och faktiskt kan se till att betala tillbaka mina lån som någonstans banken ändå kräver.
Och så tänker man ju spontant då, men å andra sidan, om man ska spela djävulens advokat där, så ska man säga, men vad får jag för nytta av att amortera tillbaks 2% per år om räntan är så toklåg och börsen rusar som den gör? Då måste det ju vara bättre för mig att sätta de pengarna på börsen, så kan jag betala av hela lånet på 2 år istället för att hålla på och nöta av i 25 år på den där 1% eller 2%
ränta. Ja, det är svårt också att övertyga någon. Alltså jag förstår ju att amorteringslånet för många har blivit någonting ont. Jag håller med dig att det finns någonting gott med att amortera. Det finns jättebra saker att man ska betala av, men med facit i handen, om man ska titta på de sista 30 åren, så är det ju ingen som har tjänat på att amortera mot om de hade mått pengarna suttit på börsen. Det är ju liksom idiotiskt.
Nej,
och det
absolut,
är svårt att övertyga, tycker jag, folk om. Ja, men jag håller med dig i grunden, för jag tror det finns en psykologi med att amortera också.
Ja,
jag har alltid varit så att man hellre, och jag har betalat för mycket genom åren mot vad jag skulle ha gjort om man hade varit riktigt smart. Liksom. Ja. Men det finns ju också en psykologieffekt i att så här, man ska betala av, man har koll då på sin ekonomi, man får en vetskap.
Mm.
Så det finns någonting man gillar med det där, men samtidigt så, hur ska ungdomarna kunna komma in? Det kommer ju också drabbas att inte ens föräldrar generellt sett kan gå in som med, för det finns inte marginalerna med amorteringskravet.
Mm. Liksom.
Så att det tycker jag har varit det stora problemet.
Absolut, jag kan hålla med dig. Det fördelen jag kan tycka som många inte missar men förbiser lite är ju att utgångspunkten om jag placerar på börsen är ju att jag ska maximera min peng. Liksom. Det är mest pengar jag övervinner, det är ju lite den tanken. Det jag tycker att man missar lite är ju faktiskt styrkan i att förbättra sin ekonomiska motståndskraft. Det är inte ligger kanske exponera mot börsen, då ska jag liksom systematiskt liksom checka ut de vinster jag gör så att jag kan säkra mina pengar då kan man kanske likställa det här. Det jag tycker att man vinner med att amortera, det är ju att så här, min motståndskraft mot både räntehöjningar eller priserna dalar, den blir starkare.
Skulle det bli rubriker i tidningarna som säger nu rasar bostadsmarknaden, 30% beräknas gå ner på det kommande året.
Ja.
Den som då ligger belånad med 80% börjar inte få panik och säga då måste jag sälja idag till vem fan som helst, för annars är jag belånad till 110%. Men om man betat av amorteringen där och är nere på 50% belåning, då kan man säga att jag kan leva med att det går ner 30%. Det sen förr eller senare går upp igen och jag tänker ändå bo kvar. Så det är det som är den här
utmaningen.
För det är svårt när man tänker så här, ska 2% per år, så har jag lånat 4 miljoner. Ja, de pengarna kan jag ju aldrig betala tillbaka. Liksom. Herregud, det är inte ens som att man blir lite sugen på att ta det. Och så ska det kosta 8000 i månaden. Fatta hur mycket Netflix-abonnemang man kan köpa för 8000 i månaden. Det känns ju för många att förstå mig att det känns som pengar i sjön. Om någon säger, de 8 kan du slippa betala varje månad.
Ja.
Men då blir du aldrig av med lån. Jag säga, det skiter jag väl i. Det kommer jag aldrig bli av med i alla fall.
Nej.
Det är lite svårmotiverat. Är
ja, men, jo, men jag håller med. Absolut. Men ni förstår vad jag är ute efter. Det kan, man kan, kanske är lite så här, jag kommer ihåg när syrran skaffade ett boende för tid. De byggde. Och det är farsan var så här, men gud, hur ska du kunna betala tillbaka de där pengarna? Och syrran tyckte så här, men det är ju bank. Alltså, inte bankens pengar, men hon såg väl framför sig det här scenariot. Mm. Att, nej, men jag kommer inte att betala tillbaka. Och farsan såg så här, shit, du lånar flera miljoner. Så här, du måste betala 15 000 i månaden. Hur ska ni leva? Liksom. Det var hans utgångspunkt. Men däremot så kanske då den här gränsen, om man ska avgöra om jag ska placera de här pengarna istället. Eller det är väl kanske man ligger nära de här 2 eller 1% gränserna beroende på belåningsgraden som jag faktiskt har. Att det kan vara värt att köra på här ett tag, kanske amortera lite mer så jag hamnar ner på 1%. Och då kanske växla över och
ja, men exempelvis. Precis, för jag kan ju också känna så här nu att nu är det så här att vi har en regel att förhålla oss till. Så vare sig vi tycker det eller inte. Så jag tycker också att det är bra att vi belyser poängen med det.
För det vissa människor byter ju inte lån trots att de skulle kunna få en lägre ränta.
Nej.
Därför att då tvingas de till en högre amortering. Därför att reglerna gäller ju på nya lån. Rättvärdigt på gamla. Och det är väl väldigt synd att man betalar mer i ränta varje månad därför att man är ovillig att spara mer till sig själv, vill säga amortera av på skulden.
Men sen får man också komma ihåg att vad folk faktiskt skulle göra, så är det ju så att om de inte skulle bli tvingade att amortera, så är det ju inte så att alla skulle sätta de pengarna i aktiv spar, utan det kanske blir ett tv-spel till, eller kanske blir en fetare tv, eller det kanske varit någonting annat. Så att det finns absolut poänger med det. Men vi ser ingenting, det har varit en lång diskussion om amorteringen här, men slutligen, det finns ingenting som du ser, det finns ingen sagt att man ska se över amorteringskraven från statens håll. Så att säga.
Ja, jo, absolut. Amorteringskraven är ju en av de hetaste frågorna när det kommer till bostadsmarknaden, hur vi ska se till att liksom reglera.
Men tror du det kommer hända något?
Ja, men jag tror nog att nu är det snart val och hela den här grejen.
Ja,
men
det är mycket nu, mycket diskussion. Inte minst om elpriserna har det varit hysteriskt sista månaden, kan man säga.
Ja, men jag tror så här, fler och fler partier börjar titta på det. Så kommer det komma innan valet? Nej, kanske tveksamt, men jag tror att man kommer ta tag i frågan relativt snart.
Ja, okej. Okay. Så det är ändå värt att förhandla och man behöver titta på vad det får för effekter. Och här är det inte som om bankerna, liksom, här är bankerna väldigt hjälpsamma. Går man till en bank och säger, vad får det för effekt? Man har varit kund här, hur mycket blir varje månad? De har ju sina kvar att leva på kalkyler och de har tagit luft för olika räntor och du kan jämföra. Här är ju då jämfört med om man går in i en mountainbike-affär där det kanske är större risk att man blir påsåld någon man inte behöver eller inte riktigt förstod vad det var jämförelse mellan sadel. Här är det ju väldigt transparent ändå. Banken tar ett stort ansvar för att du ska förstå vad du egentligen köper.
Yes.
Det kan man väl ändå säga.
Yes. Och sen tycker man behöver tänka på sig, många gånger bankprodukter är väldigt homogena. Det spelar ingen roll om jag tar hos aktör A eller B, så jag får fortfarande, det är samma produkt jag köper. Sen kan man vara olika nöjd med liksom bemötande av de här delarna om man väger in det och tycker det är liksom vettigt. Men jag tror också att det kommer fler och fler aktörer som erbjuder liksom lån till fast, alltså en bestämd ränta eller en bestämd ränterabatt beroende på vad man har eller hur mycket sådär. Så jag tror vi kommer se en ganska stor utveckling på själva lånemarknaden där fler kommer konkurrera om pengar som finns. Det är ju en enorm marknad det här och bankerna tjänar mycket pengar på bolån. Det är ingen snack om saken. Men jag tror inte heller man ska vara rädd för att vara otrogen. Det var det jag ville komma till, att fler och fler aktörer väljer att kanske bara fokusera på att nypa bolånet, om man nu säger så, och kommer med så starkt erbjudande, kommer man under 1%, jag skulle inte tveka att byta till din bank, Charlie, om jag fick det erbjudandet. Och där tror jag att många nöjer sig med det Och man behöver inte flytta hela sitt engagemang hos banken. Så du behöver inte flytta över om du har något pensionssparande eller sparkapital eller andra liksom lösningar, utan många idag är villiga att bara få tjäna pengar på ditt bolån och är nöjda med den affären. Så verkligen våga scouta runt och se vad som finns. Mycket pengar att spara alltså.
Bra. Mm. Det får bli slutorden tycker jag.
Jättebra. Pepp mycket på den. Bra.
Pepp på den.
Och ett litet bonustips kan väl vara att prata med de andra i fikarummet. Fråga vad de har för ränta. Kan ni börja jämföra och så kan ni konstatera, men vad fan, du har ju billigare än vad jag har. Då ringer ni den och säger, du, kan inte jag få det han har?
Och vet ni vad, nu stängde jag precis ner min undersökning. Vet du att jag ska återkomma med den här, ska ni få lägga ut den siffran någonstans. Men vi har faktiskt gjort i undersökningen har vi också frågat hur många som är rädda för att grannen har en bättre ränta eller att man bryr sig om då den här. Mm. Så ja, jag ska plocka fram den till er.
Mm. Ja, spännande. Det är spännande.
Alltid en fröjd att ha det här, Magnus.
Tack för att jag får vara här.
Kul. Stort tack, Magnus. Mm. Vi kommer att ses snart igen, det är jag säker på.
Kul.
Du säger så mycket bra saker, så går det liksom inte att inte ha det här. Tack för idag.
Tack så mycket. Vink, vink.
Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.